Värvet görs i samarbete med Acast.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag vet hur många typ medaljer jag har, men jag är otroligt ointresserad av det på riktigt.
Och jag försöker att också inte bli intresserad av det. För jag ser hur många människor lever i sina liv om man blir väldigt styrd av yttre faktorer eller av yttre. Jag tror så att, inte, att det inte är bra för en själ att vara sin resultat helt enkelt. Ja.
Son har tagit 72 internationella mästerskapsmedaljer och inget kunde intressera henne mindre. Frågan är om Therese Alshammar ens valde att bli simmare eller, för att parafrasera rapparen Bubba Sparks, simningen valde henne. Klart är i alla fall att hon tveklöst är en av våra största atleter genom tiderna som la tävlingsdräkten, vilken för övrigt den också ska avhandlas, på hyllan för gott förra året efter att försöka kvala in till OS. Här är Värvet avsnitt 545 med Therese Alshammar. Vet du vad folk alltid säger om den här micken?
Nej.
Det var den som Michael Jackson gjorde hela sitt Thriller-album på.
Nej.
Jo. Alltså inte
om man,
just
nej, men om man kan märket och micken liksom, eller?
Exakt, precis. SM7B-klassiker.
Oj, vad kul.
Även min stora idol Mark Maron använde sådana mikrofoner. Aha.
Och det var så du startade? Jag bara, ja, eller?
Ja, exakt.
Ja, vad kul.
Inspirerad av honom,
ja. Ja, vad roligt. Så det är din dröm. Du lever din dröm.
Ja, men det är intressant att du börjar den änden, för det ska vi prata om, du och jag nämligen. Aha. För att jag har skapat en liten fördom om dig.
Aha.
Om att du inte har gjort det. Men aha, vi kanske kommer till det.
Ja, okej. Åh, ja. Ja.
Eller?
Shoot, det kan vi göra.
Men, eller låter det helt sinnes... Är jag helt ute och cyklar, tror du?
Nej, det kanske finns en sanning i det.
Ja. Mm. Men vi kommer till det då. Bra cliffhanger dock. Mm. Du, vad upptar din energi så här sen hösten 2022?
Ja, nu kommer jag direkt från en simskola med barn. Så nu har jag liksom det i huvudet.
Och, små barn får man förmoda.
Ja, små barn. Mm. Så onsdag morgon har jag simskola för barn.
Hur gamla?
De går alla F-klass, så det är liksom mot skolor som jag har försökt hitta en... Ett roligt och bra sätt att jobba på. Okay. Simkunnighet för barn. Så att det, då är det en skola jag jobbar med. Så du upptar min liksom, hjärna av det här pedagogiskt och hur man fångar barn. Sen är barn i den åldern själv. Så vi diskuterar precis efteråt så här. Åh, vad viktigt det är med bra simlärare. Mm. För man kan ju verkligen tända eller liksom helt förstöra någons gnista till att göra någonting med hela sitt liv.
Misslyckas du ibland?
Självklart. Eller, inte med barnen ska jag säga. Men kanske mina egna barn. Inte de jag jobbar för. Men jag tänker ofta på hur man är mot sina egna barn. Att man måste hjälpa dem att fortsätta med saker. Och man måste göra det på ett positivt sätt så det kommer inifrån. Och så att de har hållbar motivation och alla de här klyschiga grejerna som jag tänker på mycket.
Mm. Men är det, vill du ha liksom en tå kvar i simhallen? Liksom?
Ja, det tycker jag är roligt. Ja. Jag älskar att simma. Alltså det är ju, du kanske kommer till det sen då, men jo, men när jag var liten, det var en av de sakerna som mina föräldrar såg, att jag verkligen trivdes och var i vattnet. Och när jag hade tränat och när jag hade simmat så var jag så här glad och upplyft. Det kan man ju göra vad som helst och sen känna att man får endorfiner när man rör på sig. Så att, men jag kände verkligen att i vatten så, det finns en sån fantastiskt lugn som infinner sig när man simmat ett tag och man får den här meditativa stadiet som är underbart.
Men du, berättade om ditt dagjobb då, för det där har inte jag riktigt förstått vad ni håller på med.
Nej, sen jobbar jag deltid med ett projekt som vi jobbar med företagshälsovård. Jag jobbar för ett företag som Mats Sundin grundade och han startade det lite med visionen att på sikt kunna påverka folkhälsan. Vi jobbar mot företag med att både kartlägga hälsostatus och sen också med att försöka förändra läget vi ser genom att vi har individuella upplägg. Mm. Och då betyder det i praktiken att alla anställda träffar en hälsorådgivare. Och lite det som Mats såg och som han grundade tillsammans med sin fystränare Leffe Larsson. Leffe Larsson var på Bosön i alla år och jag jobbade med Leffe när jag simmade lite och han är fantastisk. Och de såg väl att det som fungerar i Sverige och varför vi kan konkurrera med andra stora nationer är att vi är så duktiga på skräddarsy upplägg och se till individens behov och unika egenskaper som man måste försöka göra det bästa av. Och därför kan vi då i stort konkurrera många idrotter även med större nationer som Australien och USA. För att i de länderna, många gånger jag har gått på college i USA, där liksom kastar man 20 ägg i väggen och ser vilka som håller. Mm. Och de vet man kommer bli bra. Men eftersom vi inte har de mängderna i Sverige kan vi inte göra så i sport eller idrott. Så då måste man vara noga med att ta hand om alla individer som man har där.
Okay. Mm.
Och samma filosofi har vi då på IMR, där vi jobbar med personer i organisationer och försöker få alla mot bra, så bra som möjligt.
Institutet för människor i rörelse.
Ja.
Det låter så myndighetsmässigt.
Ja, nu var inte jag alls med och startade här, så jag skulle inte kanske valt samma namn. Det låter verkligen så. Och nu säger vi med IMR för att få det att vara lite mer. Vi är absolut inte myndighet. Vi jobbar ju med siffror och kartläggning och liksom försöker få folk att även inkludera medarbetarhälsa i någonting som man kanske årsredovisar eller har med i sin verksamhet, som man verkligen ser till personerna i företaget som en viktig, lika viktig grej att ta hand om som miljö som man måste rapportera på.
Så vi hoppas att, mm. Men när jag har hört äldre intervjuer med dig, då har det låtit lite grann som att du ändå är så här, något slags lobbyist nästan. Att du försöker påverka makthavare och få upp det här på dagordningen och så.
Ja, men tidigare, jag tycker att det, jag har jobbat mycket med Stockholms stad eller Stockholms kommun och haft simskolprojekt och träffas ofta fortfarande. Vissa personer som jag vet är eldsjälar som brinner för det här och som jag tycker är fantastiskt. Nu får vi se hur det blir med nya regeringen. Men man hade förut initiativ som jag hjälpte till med som var fantastiskt. Att alla sexåringar i Sverige fick gratis entré till badhus. Så att man skulle kunna göra det möjligt. För att det är också en klassfråga. Vilka som har råd att gå till simhallen på helgen med sina föräldrar. Så då fick man gratis entré för en sexåring plus en vuxen. Man ville ge dem badkläder och även liksom inspiration. Så jag skriver mina barnböcker om simning som jag tycker också ska vara... Alltså, jag vet inte, jag ska inte kalla mig att jag lobbar, men jag tycker att det är viktigt att man lär sig simma. Mm. Och sen tycker jag rörelse och idrott är en enorm hälsofördel för alla. Så att det är liksom ingen ska man inte, utan det var så att alla borde.
Ja, visst. Att, mm. Mm. Ja, WHO säger väl att alla barn ska röra sig typ en timme om dagen.
Ja.
Och det är väl kanske inte fallet idag.
Nej, det blir ju att vi är tyvärr mycket, mycket mer stillasittande. Vi har ju dels ett klimat som jobbar kanske lite emot att man ska vara ute och röra på sig för att det blir mörkt, alltså efter skolan och efter jobbet. Och sen så är ju allting så otroligt digitaliserat och så pass effektiviserat så vi liksom inte behöver gå ur soffan för att hämta maten, utan den ställs utanför dörren, alltså om man då har de möjligheterna. Men det är en sak som jag tror man måste vara medveten om, att försöka hålla kvar de här momenten så man får in rörelse i sin vardag varje dag och så att man också inte blir för bekväm. Jag tror inte att det är bra för oss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Men du verkar ju vara ganska entreprenöriell. Du pratade i ditt sommarprat om att du hade varit inne i någon klädbutik och sådär. Alltså som delägare. Du var delägare i paradiset. Rest in peace.
Fantastiskt. Ja.
Du verkar inte i och för sig ha lyckats så jättebra med alla dina investeringar, eller?
Nej, det har jag absolut inte. Och jag hade sånt jätterolig tid när jag investerade i en klädbutik. Och vi startade en till. Alltså vi startade upp en ny butik ihop. I Birgatpassagen innan den vart omrenoverad och faktiskt ett plats där man nu faktiskt där folk faktiskt går igenom. På den tiden så hade vi så otroligt få besökare per dag. Och så tror jag att vi var ganska före vår tid i själva utbudet i butik. Och ja, vi hade väldigt mycket så här lite avantgard kläder och folk som tänkte tidigt då på miljön. Och vi hade liksom skor som var gjorda viss typ av läder som var... Ja, men, det kanske hade funkat senare nu i Sverige, eller nu i Stockholm tycker jag, väldigt så här modestad och väldigt modemedvetet. Men just då fanns det inte kunder för det.
Och när är det här? 15 år sedan typ?
Ja, 2005. Ja, så jag skulle, eller nej, ja. Alltså, ja.
Ja, drygt 15 år sedan då. Men har du gjort investeringar som faktiskt har lyckats också, eller?
Då tänker du bara monetärt här. Min hälsa har lyckats. Ja. Nej, men jag har gjort investeringar i... Nej, det kanske jag inte har. Men jag utvärderar inte så. Jag tänker inte... Alltså, jag tänker att jag vill vara sysselsatt hela livet. Jag är jätteglad för att ta mig an olika projekt. Mina böcker har jag lyckats med. De projekten har varit otroligt lyckade.
Ja, säljer de bra?
Säljer jättebra.
Ja, okay. Ja,
två böcker. Och jag håller på med en till. Så jag skriver liksom om... Den första heter Aisa i simhallen och den andra är Aisa och lillebror simmar. Som är en blandning av fakta och fiction för att locka fler till att lära sig simma. Och lite övningar i pärmen som man liksom har tips om förälder på hur man kan göra för att lära sina barn.
Men vad liksom, har du stora planer för framtiden?
Oj, hur menar du då? Alltså för mitt eget liv eller min...
Vad du ska liksom hinna med?
Nej, nu läser jag en bok som har fått mig helt att tänka om. Så att, jag ser att du har en fin bok i det här. Nej, nu försöker jag tänka att jag liksom gör avkall på saker istället.
Okej. Okay. Vad är det för bok? Och...
Jag har 4000 Weeks.
Okej.
Okay. Har läst den?
Nej.
Han beskriver väldigt roligt hur vi försöker liksom hitta tid i vårt liv. Och det finns så mycket så här produktivitetsböcker som så här 4-hour work week och bla bla. Alltså att allting ska vara effektivare och bättre. Och sen i snitt har vi, om vi lever tills vi är 80, 4000 veckor att leva vårt liv. Och då kanske man bör tänka på ett annat sätt om tiden. Och att det är just att vi är alltså ändliga som är det viktiga att ta hand om. Och att vi inte kommer klara av att hinna med allt vi drömmer om och vill. Så,
och vad är kontentan av den boken liksom, att man ska skruva ner förväntningarna och bara försöka vara här och nu?
Ja, att man ska vara medveten om att man kommer behöva avkall på saker och att man är liksom, desto mer vi gör, att man jämför livet som en så här conveyor belt, desto mer uppgifter du plockar av bältet, desto fler saker kommer mot dig. Så att vara produktiv innebär ju bara att det kommer att göras fler och fler saker. Så att, och det viktigaste är ju kanske att vara medveten om vilka aktiviteter eller tillfällen i ditt liv du vill ska finnas där. För annars finns det ju liksom att man springer på i produktiv och missar det här viktigaste av allt.
Men är det så du ser lite grann? Okej, man ska göra plats för det som, alltså på något sätt då, alltså att livet kommer att ge en något slags chanser ifall man gör plats för dem?
Ja.
Okej, okay. Och det var ju lite det här jag teasade om i början. Men för att jag tänker mig att, jag har fått känslan nu när jag har läst på om dig att det var liksom inte tanken så här att du skulle bli bäst i världen eller att jag vet inte ens om du någonsin formulerade att det skulle vara ditt jobb.
Nej, det stämmer nog.
Ja. Och då är det ju så jävla spännande tycker jag att du bara råkar bli bäst i världen och vara det skitlänge.
Ja, kanske. Ja, men ja, jag har ju lite försökt navelgaza, alltså försökt fundera ut vad som har drivit mig till att vara så mycket alltså i simningen. Och i början av min karriär kanske jag, det var jag inte alls så intresserad av det. Och jag tror att anledningen till också sen jag kunde komma tillbaka att vara liksom, alltså min karriär var ju verkligen upp och ner och, många gånger, många djupa dalar och toppar. Men under slutet av min karriär när jag jobbade liksom stabilt, då var jag så här, men jag är ju kreativt driven. Jag tycker om att testa projekt och göra saker och se vad jag kan, liksom, hur jag kan utvecklas och vad jag kan lära mig. Och det var väl det mer än att man vill så här, ha ett resultat som var bäst i världen. Mm. Det lockar inte mig så mycket. Om du frågar mig så är jag ju, nu vet jag att någon har sagt det till mig nyligen och fått höra mycket. Jag vet hur många typ medaljer jag har, men jag är otroligt ointresserad av det på riktigt.
Mm.
Och jag försöker att också inte bli ointresserad av det. För jag ser hur många människor lever sina liv om man blir väldigt styrd av yttre faktorer eller av yttre.
Ja, just det. Att det, alltså, det är någon slags bekräftelse då.
Ja, det blir en bekräftelse. Sen blir det en väldigt tydlig identitet ändå om man är idrottare. Men om man bara har det så blir det väldigt skört. Och sen så kanske för mig också är ganska ointressant. Mm.
Ja, för det där är ju liksom, jag har förstått att dina medaljer ligger liksom utspridda på typ olika förråd och källare och skit.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och som du sa, du verkar genuint ointresserad av att dyka ner, pun intended, i dina meriter. Liksom. Och så börjar du zona, man hör verkligen i andra intervjuer hur du zonar ut när folk börjar prata om dina prestationer.
Ja,
och, men, ja. Ja, fast jag... Ja. Nej, det är väl, alltså, det är väl snarare så att vi som intervjuar dig måste förstå att det inte riktigt är där vi ska gräva då.
Nej.
Kanske. Men jag hade en misstanke, men den kanske är för grund då, om att det kanske skulle kunna vara någon slags jantegrej också.
Mm. Ja, kanske. Det vet, ja, det har jag aldrig liksom, den tanken att utforskat.
Nej.
Men det är klart att man, det är ju, man har ju något, alla människor har ett behov av att liksom passa in och till, höra till. Jag växte upp lite mobbad i skolan, så jag fick inte den här liksom, att jag dög och hörde till. Så för mig kan det ju såklart vara också en till grej att jag bara, nej men det är inget speciellt för mig. Jag vill bara platsa in här i gruppen med er andra.
Mm.
Ja, så att det kan ju absolut vara så. Men jag tänker, jag tror nog att jag medvetet har liksom försökt att inte vara med mina resultat. För att det är så, det är inte liksom... Jag tror så att, inte, att det inte är bra för en själ att vara sina resultat, helt enkelt.
Ja. Mm. Nej, men för jag sa ju att du inte levde din dröm under de här många åren som du faktiskt simmade. Men om jag ställer den frågan rent då, levde du din dröm?
Sista 10 åren, ja.
Okej.
Okay. Mm. Och då är jag ju slutet av 39. Så att sista över 30, ska jag säga. Ja, kanske runt... 27, 28, där någonstans. Där började jag hitta ett bra sätt och jag tyckte att det var roligt. Jag var i liksom miljö där jag tyckte att det var lärorikt och intressant. Och jag, ja men, många av de åren bodde i Australien med en fantastisk grupp som vi var... Ja, då ska jag säga att vi... Jag hade en kille i min grupp som sa det varje dag, så det kom ju väldigt snabbt upp. Han bara, we're living the dream. Men alltså, för många blir det att man också försöker... intala sig själv att man gör det. För man gör ett ganska hårt jobb och det är ganska... Man gör ju såklart avkall på många andra saker.
Mm.
Men ja, just då i den tiden i min karriär så gjorde jag det.
För att jag menar, du var ju... Jag menar, det här som... Nu vet jag inte hur ni förhåller er i ålder, men Charlotte Kalla och lite sådana... Så alltså, det har, inom skidsporten verkar det ha varit ganska stort att man typ så här väljer bort och träna med landslaget och så blir det en stor grej och så står det om det i tidningen.
Ja.
Och, så här. Och det känns som att du hela tiden har gått din egen väg, att du valde tränare liksom och,
ja.
Och var fri. Och något period kanske till och med inte hade någon.
Ja, det stämmer helt. Men då var också jag ganska tidig i sporten som var ganska oetablerad. Simningen i sig, när jag var aktiv så fanns det aldrig något sådär att förbundet eller någon hade någon... Nu finns det ju liksom en tränings... Det finns ett elitcenter. Alltså, och det fanns inte. Det var väldigt amatörigt när jag simmade. Så man fick själv hitta. Och så att jag bytte klubb väldigt mycket när jag var liten. På grund av min mammas insatser. Och det gjorde ju att jag hela tiden så här, nu vill jag testa den tränaren eller nu vill jag åka dit. Och sen så var jag nog så pass nyfiken att jag var tvungen att byta miljö för att fortsätta hålla motivationen uppe eller intresset.
Mm.
Och då åkte jag dit och jag tänkte, det här kan vara intressant att se. Och hur jobbar de? Och den här tränaren vill jag testa och jobba med. Så då, det var helt enkelt eget styrt, plus att jag själv finansierade allting. Så att det var inte så att, jag tror det är en helt annan upplägg nu i de här sporterna. Man hör så här, vi har en satsning här, vi har de här avlönade tränarna och så bryter sig någon ut. Det är ju såklart ovanligare. Och...
Ja, men det där är ju intressant. Jag vet inte, det kanske är en haltande jämförelse, men jag har, när jag intervjuade mycket i USA, där är det lite vanligare att man har så här en militärfarsa. Som gör att man bor 2 år i en delstat och sen så måste man dra för att han har fått jobb någon annanstans. Mm. Och så blir Kalifornien 2 år och sen så blir det Wyoming i 2 år och sådär. Vilket ju då gör att man utvecklar någon slags social förmåga att så här snabbt skaffa sig ett nätverk. Men man tänker, alltså man blir kanske också lite rotlös i det, därför att ja, men snart, alltså det är bara på lånad tid. Finns det ett sånt drag hos dig också då?
Jo, det gör det nog. Jag tycker ju alltid så här, oj, nu har jag bott kanske längst jag gjort i en, nej det har jag inte, men alltså ja, det finns någon så här femårscykel tror jag, att man tänker att nej, men nu kommer det nog vara dags att ändra något. Och ja, jo, det finns nog en rotlöshet i mig, för att jag har alltid varit van att ändra någonting nästan varje säsong när man har tränat eller gjort någonting nytt. Så att det finns ju den. Men det är ganska fint val. Nu när du beskrev det här med amerikansk, så tänker jag så här, då har man ändå en insikt om att det här inte är för alltid. Mm. Så man kanske är bra på att ta hand om varje dag. Eller liksom göra bästa situationen där man är just nu.
Men hur ser det ut då? Har du svinmånga gamla polare som, alltså ex-simmare som ni hänger och käkar chips och snackar?
Nej, det har jag inte. Nej. Det var många roliga saker där. Nej, jag har några gamla simmarkompisar som jag träffar. Inte jätteregelbundet, men ibland som jag umgås med och tycker om att träffa. Annars är det inte jättemånga. Och sen några av dem som jag kanske har bäst alltså, kontakt med bor inte i Sverige. Och som jag trivs. Ja.
Men jag menar inte att så här, alltså jag får ju lita på det du säger. Men jag funderar lite grann på det här. För att du fick den här frågan någon annan. Jag tror det var Erik Blix som ställde frågan så här. Om det nu inte var medaljerna, vad var det då? Och sen så svarade du ungefär som du gjorde nu. Att du ville lära dig saker. Mm. Men liksom...
Ja, men sen det låter ju jätte... Nu avbröt jag det, förlåt. Men det låter ju jätteförmätet. Det är klart att när man är i ögonblicket och när man tränar så vill man vinna varenda lopp man ställer upp i. Mm. Men själva inställningen till att man fortsätter hålla på är ju inte att man hela tiden vill ha nästa grej. För mig var det superlätt, för jag kunde alltid säga så här, jag har inte vunnit OS-guld så jag fortsätter för jag vill satsa mot det. Men jag skulle ju aldrig, alltså jag vet själv att jag skulle aldrig orka gå till simhallen varenda morgon ett helt år eller 4 år som OS-cykel är, för att jag vill ha det OS-guldet. Utan det var ju för att jag var i en sån miljö och för att jag hade liksom den här tränaren och supportet och kompisarna man gjorde det tillsammans med som gjorde det att jag ville gå dit.
Mm. Men jag tänker mig också, för det där är ju lite intressant ändå, för att om jag skulle sätta mig och YouTubea, vilket hade varit proffsigt att göra för övrigt, men om jag skulle så här kolla på dina målgångar när du har vunnit, så gissar jag att du ser glad ut på alla dem.
Mm. Ja. Jag ser nog relativt glad ut. Men jag är ju ingen så här... Jo, jag ser nog glad ut. Men jag är ju absolut ingen, nu sätter sig folk på linan och slår sig på bröstet och hurrar och sånt. Och jag har nästan aldrig gjort det. En gång i ett lopp, då har jag liksom hoppat upp och sträckt upp armarna i luften. Och det är, liksom, det är jätteolikt mig då, om du förstår.
Okay. Ja. Varför det?
Men dels det är sån jag är. Och så tänker jag så här, jag försöker alltid innan ett lopp att tänka så här. Okej, kommer jag vinna eller kommer jag sist, så ska jag försöka liksom behandla det likadant.
Mm.
På något sätt. Okay. Det är mitt väldigt så här, men kanske som ett ideal tänk jag försöker hålla mig till. Då kan man vara fri i sin prestation, för då kan man släppa ut det man har övat på. Men om man är fäst vid resultatet så börjar man tänka liksom 5 steg till, och då blir det oftast inte så bra.
Men vad hände den där, varför släppte du loss den där gången då?
Ja, det kan jag fråga mig. Men dels så hade jag dagen innan misslyckats. Och då var jag inte så missnöjd. Och sen i det här loppet så hade jag övat på en viss detalj som jag hade så här, okej, nu ska jag inte titta på, i dagen innan då när jag då misslyckades och kom tvåa i min egen dröm, då hade jag tittat på hon jag simmar bredvid hela loppet stort sett och tänkt så här, och det här, nu borde jag vara här och nu borde jag, det här borde jag vinna, att man har den här känslan. Så jag var väldigt resultatfokuserad i loppet. Sen andra loppet dagen efter så visste jag så här, okej, jag ska fokusera på min start, jag ska göra det här, jag ska tänka så och ha den här rytmen på min armtag. Och så gick jag i mål och hade inte sett en person när jag gick i mål. Och så gick jag i mål och så hade jag snabbare tid än vi hade förväntat mig, och så då var jag så här extremt. Ja,
okej, när var det här?
Det var 2011.
Och vad var det för...
Det var VM, långbanan VM i Shanghai.
Ja. Okay. Mm.
Där går starten och kommer mycket bra iväg. Alshammar upp och simmar och har väl är med i alla fall högst upp tillsammans med Kromovidjojo. Jag tycker det ser ut som Alshammar faktiskt leder före Kromovidjojo. De har i alla fall simmat förbi de två innebanorna.
Ja,
det är Alshammar och Kromovidjojo. Ska Alshammar hålla undan nu? Hon leder fortfarande, men nu kommer Kromovidjojo. Det blir stenhårt in i mål. Vem är det som sticker händerna först? Och det är Alshammar tar guldet! Vi fick vårt guld! 24-14! Therese Alshammar får sticka näven över vattnet och knyta den och säga, där satt den!
Så någonstans från det till att den här medaljen hamnar i förrådet hos din morsa.
Mm.
Så jag, alltså, när skulle du säga att liksom när dör glädjen?
Ja, ganska instant, alltså ganska kort glädje. Så jag ska säga, alltså det är ju, jag är inte en dålig förlorare, men jag gillar inte att förlora. Alltså det lär man sig också när man är liten. Man bara, nej men det här, eller man tävlar. Alltså det är jättekul att vinna och sen tycker man ju inte om att förlora. Då passar ju oftast idrotten ganska väl.
Mm.
Så att då fortsätter man i den spåret och då tänker jag när man har satt i handen och ser att man har vunnit sig, man är så här superglad. Och sen får man men allt det där får medaljen, det är inte heller någonting jag har njutit av.
Nej.
Det känns som att det kan man nästan skippa. Så okay. Det är väldigt kort. Det är så här, ja, jag vann. Tack, grattis alla andra och gud vad kul, så vill man tacka dem man har jobbat med och de som har hjälpt den och sen ja, klart, så man hinner inte ens lägga er i källan liksom,
men då är det ju inte den, då är det ju inte ens den, det kan ju inte ens vara den kicken som har drivit dig.
Jo, men jag tror, alltså, du hade ju någon annan fundering som jag vill höra, vad du tänkte, att det föddes något jag inte var liksom, att jag inte gillade det här från början.
Nej, det var inte det, men att du inte har levt din dröm.
Ja, att jag inte har levt min dröm. Ja. Och det skulle då du tänka för att jag inte har njutit av medaljerna, eller?
Alltså så här, jag tänker mig att om man... Nu vet jag inte, jag är inte inläst på Elon Musk så det är jättedumt att jag tar honom som exempel. Men det är någonting ju i att man är liksom... Att man får en galen idé om att alla borde köra elbil och sen så blir man rikast i världen och startar ett rymdföretag liksom på vägen. Alltså, jag tänker mig ändå att det har funnits en tydlig målsättning.
Mm.
Men du har ju liksom inte riktigt haft det, för att det har låtit så här som att när du berättar om ditt liv så är det så här, ja visst, morsan hon tävlar i OS i simning så här, och det var, visste du var en möjlighet. Det var liksom inte, det var inte rocket science.
Mm.
Men det gör ju på något sätt, alltså det verkar ju uppenbarligen inte haft jättestort värde för dig. Varken då, alltså, men då tänker jag mig så här, jag vet inte riktigt vart jag vill.
Nej.
Jag vill provocera dig att komma ja. Till någon slags insikt om vad ja. Det faktiskt har varit.
Ja, tack. Det hade varit härligt. Jag tror att det bara har varit en plats där jag kunde få testa massa saker och utvecklas.
Mm.
Och ja, men jag, det här är en efterkonstruktion såklart, men eftersom jag inte liksom varit accepterad, jag varit mobbad i skolan, så tyckte jag att simning är en fantastisk plats där man liksom inte varit bedömd för, man blir mycket mer bedömd för liksom hur man anstränger sig och hur man tar sig an saker. Sen finns det ju också så här, man blir ju också bedömd av så här, du är bra, du är dålig, och det tyckte jag alltid var jobbigt för jag hade upplevt det i skolan. Så därför kom nog min simning in mycket mer tidigt till att vara så här, sluta säga att någon är bra, jag avskydde när jag var liten och folk kallade mig talang. Alltså det här kryper, och det, jag har fortfarande väldigt svårt för det ordet, för det är så otroligt liksom förgörande för personer som det kallar talang. Så jag tänker att man har istället den här, alla har ju möjlighet att utvecklas bara de hittar sina unika, liksom, vad man går igång på, vad man behöver och sådär.
Just det, och att man då, alltså det låter lite grann som att du tänker att man inte ska, alltså så här, lite Jesper Juhl apropå barnuppfostran, ja. Att man så här, vad kul att du tycker att det är roligt att simma,
ja.
Snarare än fan vad grym du var som vann loppet.
Ja. Ja, det finns ju en extremt här, jag anstränger mig jättemycket för att inte bedöma mina barn alltså för deras varande eller de här, utan jag säger så här, du ritade den här teckningen liksom snyggt, eller så kan du berätta mer, alltså väldigt så noga med att göra uppgiften istället för dem.
Mm.
För då har de ju lättare sen för, precis som de blir större, att inte förknippa sig själv med. Jag känner ju själv också att man blir jätte, jag har ju ansträngt mig för att inte bli förknippad med mina resultat, för att det är inte så skönt för mig som person att vara det. Och man känner ju folk som är sina resultat, och de är ju vuxna och har svårt att släppa att de är den här personen som har vunnit någonting.
Mm.
Och då tänker jag att det blir jobbigt och svårt att gå vidare och lära sig nya grejer och misslyckas om man hela tiden måste hålla upp det resultatet.
Ja, okej. Okay. Men om du... och nu ska vi se. Då, vi har stängt dörren då att det var inte för likesen som du simmade i
Nej.
20 år.
Nej.
Liksom professionellt. 24? Hur många
är 23 år i landslaget tror jag att jag var.
Okay.
Men ja, precis. Mm. Ja. Simmade ju mer än 30 år. Men,
det var inte för likesen.
Nej.
Och det var Utan det var då för processen. Mm. Eller för utvecklingen.
Jaha, sen tycker jag. Ja, för utvecklingens skull. Mm. Mm. Ja, men jag är, alltså nu drog du upp så här liksom rymdgrejer tidigare. Jag hade så här lätt för att sätta helt knasiga mål. Och det har jag fortfarande. Och det tycker jag är en fantastisk egenskap. Alltså om du frågar vad jag hade för här dröm i livet. Jag var, det har jag inte satt som någon dröm så. Men jag tänkte i min simning att så här, jag kan nog bli den... Liksom, jag kan nog simma så här fort, fast en typ någon tränare skulle fråga sig att det här är omöjligt. Ingen kan simma så fort. Mm. Men jag tror fortfarande att folk kan simma. Alltså, det går ju framåt hela tiden. Nu är det teknikutveckling och massa andra saker. Alltså rent i bassängen och pallar och linor och så här. Men jag tror ändå att vi kommer bli bättre och bättre hela tiden.
Du, med det då så är det dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut.
Mm. Oj.
Har du känt någon stolthet över att nästan dela initialer med The Tough Alliance?
Oj. Ja, det har jag.
Du har
De
det?
Har en väldigt snygg skiv, CD-cover. Mm. Ja. Ja, det har jag faktiskt tänkt på. Ja. Det har jag känt stolthet över.
Jag hade det på känn.
Kul.
Minns du några löpsedlar?
Ja, jag minns väl några. Men ja.
Vilka då?
Ja, nu minns jag en sist och det här vet jag inte. Det här vill jag typ slippa bort. Men jag minns en, för jag har haft lite kontakt med Kalla. Och då minns jag så här, Kalla och, på löpet, Kalla och Johaugs typ festnatt i Stockholm.
Just det. Mm.
Så tänkte jag så här, vad har världen kommit till? Är vi helt, alltså ja, förlåt, jättekul om de var ute. Men hur ointressant och hur knasigt, är inte det?
Mm.
Ja, men sen minns jag andra löp också. Typ gå ner i vikt, ja. Men, därför sover du och så kan du på, nej förlåt, ja, jag är en,
men varför vill skeptisk. Du klippa bort det med Kalle och Johan, det är väl jätte, det säger väl verkligen något om något.
Ja, men det är så, ja, okej, vi, du kan ha kvar det, men det säger ju så mycket, ja, det är så skevt och så knasigt. Mm. Ja.
Gillar du fjädrar? Fjädrar, det var svårt att säga.
Fjäder, som fjäder i hatten eller liksom en fjäder, språng, språng?
Du får tolka den som du vill, men jag tror att jag tänkte på sådana fjädrar som sitter i djur. Eller på djur.
Ja, ah, okej, okay, ja. Jo, men det gör jag. För jag ska då, det är en jätterolig historia som jag, tack för den frågan. När jag var liten, första gången jag var diskvalificerad när man tävlar i simning. Så jag var ryggsimmare på den tiden i mitt liv. Och då... hade jag precis simmat, ja men typ någon stor tävling i Malmö. Och så hade, man får vara under vattnet och liksom kicka då, som kallas sparkenbenen, i 15 meter. Och sen måste någon del av kroppen vara uppe, annars blir man diskad. Och så hade jag simmat 15 meter ryggsim, och så vart kom jag mål, och så vart jag diskvalificerad för jag hade kickat för långt under vattnet. Och då kommer en annan gammal simmare som på den tiden var liksom bäst i Sverige på ryggsim, Rude Dolmayer, kom fram till mig och säger så här. Och jag kan ha varit 14 eller så. Han sa, här får du en fjäder i hatten. Och dels hade jag aldrig hört uttrycket. Och sen så sa han, här får du en fjäder i hatten för att du kickade så långt. Och jag var ju ganska ledsen för att jag blev diskad.
Mm.
Men det gjorde det, så han sa, men bra, nu när du har kickat för långt då kan du liksom lära dig. Det, är liksom, det kommer inte hända igen och det är bra att försöka maximera tiden under vattnet för det är snabbt. Mm. Så att, ja, jag gillar fjädrar.
Men gav Rode dig en fysisk fjäder?
Nej.
Nej, det var synd.
Det var synd. Men den metaforiska gillar jag också. Så
att, yeah. Ja, snyggt. Du, vad tänker du om namnet Donato Dozzi?
Oj, ja det var annorlunda.
Visst låter det bra?
Ja.
Eller?
Ja, vem har döpt sitt barn till det? Ja.
Nej, det är en teknoartist.
Ja, sen har jag tagit det själv. Ja.
Ja, det får man väl kanske
förmoda. Ja, men då, det kan jag ju förstå då. Mm.
Donato Dozzi.
Mm.
Ja.
Mm.
Ja, det är inte The Tough Alliance.
Nej, det är det inte. Attans, ja.
Ja. Du, med det så tror jag att vi kan stänga butiken för idag om du inte vill tillägga något.
Nej, jag tror att när du skulle tänka så här, har du intervjuat Liv Strömqvist, har du?
Ja, för länge sedan.
Mm, det där är en av mina, den ger jag till alla mina vänner, jag vet inte om det är så bra för att jag har frågat några nu, så här, har ni läst? Nej, jag har inte läst dem tidigare. Men det är en av mina absoluta, när jag läste den var jag så klar, in i spegelsagan.
Mm, just det, hon har kommit med en ny nu.
Ja, astrologi, den har jag också läst, men ja, den är också rolig. Men den där tyckte jag var så i vår tid och kom i ett bra läge när man sa, vad spännande.
Satan vad du läser.
Ja, nej det gör jag inte. Två böcker har jag nämnt nu.
Nej.
Kanske tre. Ja. Men ja. Ja, men det är väl kul.
Ja, det är fantastiskt. Du, var otroligt kul det var att träffa dig.
Tillsammans, tack. Mm.
Nu är partymålet förvisso, men det här var väl ändå något lite extra, va? Tre boktips och många insikter senare lägger vi ännu ett avsnitt till handlingarna, och med vi menar jag förstås producenten Inne Westin och mig Kristoffer Triumf, och förstås Värvets hemmahamn Acast. Tycker du att ljudet är lite annorlunda nu så beror det på att jag är utomhus i en lekpark i hörnet Mulberry och Spring Street. Jag är i New York för att spela in det som jag hoppas blir ett nytt Värvet som oförtrutet kommer ut måndagar resten av livet, eller i alla fall året. Nu går vi väl som sig bör ut på Parola Rework med Donato Dozzi. Och vill du med något så hör av dig på Instagram. Tack för idag. Hej. Parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo, parola, protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascino, pensiero, profondo.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.